En podcast från Aftonbladet.
Vi lever i vad som beskrivs som en ödesstund för Europa. En tid som präglas av oro, pessimism och stor osäkerhet. Sen Rysslands invasion av Ukraina för 3 år sedan har säkerhetsläget försämrats avsevärt i de europeiska länderna. Och i Sverige låter det numera så här.
Det ryska hotet är av allt att döma långsiktigt. Det måste vårt försvar också vara. Vi gick in i NATO med försvarsanslag på över 2% av BNP. Redan i år är de 2,4% och om 3 år 2,6%. Allt handlar som alltid om prioriteringar. Vi har råd att försvara vår frihet, men vi har inte råd att förlora vår frihet. Försvaret av Sverige, det är statens främsta kärnuppgift. Men uppgiften att försvara Sverige är inte bara statens. Samhället är mycket större än staten. Och allvarstider kräver allvarets insikt. Att i Sverige har vi både rättigheter och skyldigheter. Det ena finns inte utan det andra.
Statsminister Ulf Kristersson talar nu allt oftare om behovet av snabb upprustning, både vad gäller EU i stort och på hemmaplan. Och samtidigt som vi alltså ska rusta för fullt hör vi också retoriken kring vårt eget ansvar som medborgare. Att Sverige inte bara ska vara en plats för frihet och självförverkligande utan också för självuppoffring. Så hur ser det ut med vår beredskapsvilja? Ja, enligt en undersökning från Göteborgs universitet kan över hälften av svenskarna tänka sig att försvara Sverige om det blir krig. Och som NATO-medlemmar kan vi nu också riskera att bli indragna på ett helt annat sätt än tidigare. I förra veckan kom till exempel beskedet att vi ska skicka upp till 8 JAS Gripen-plan till Polen i maj för att skydda en så kallad logistiknod och också bidra till förstärkt luftövervakning över landet. Vad gäller stödet till Ukraina bidrar vi bland annat med stridsbåtar, lastbilar och satsningar på ukrainsk vapenproduktion. Det handlar om stöd för 25 miljarder kronor per år. Ukraina är nu den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd. Men hur långt räcker vår hjälp? I vilken takt sker vår egen upprustning? Och vad gör vi om USA lämnar Ukraina och Europa i sticket? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Wendt, reporter på Aftonbladet. Hej!
Hej!
Ja, den här undersökningen då, den visar ju att över hälften av alla svenskar är villiga att försvara Sverige om det blir krig. Vad säger du om den siffran?
Jag noterade att viljan att slåss var högst bland de som gör väldigt begränsad nytta på slagfältet, alltså 50-plussarna, och lägst bland de som faktiskt ska kriga, 16-29-åringarna. Jag har svårt att veta vad som är en rimlig siffra, men att den är viktig att hålla koll på i alla fall, för krig kräver ju väldigt stora uppoffringar, och om människor inte känner att Sverige är värt att slåss för så har man en del att göra med att skapa ett land som är värt det, ungefär så. Så en hög siffra är ju väldigt bra, men jag har svårt att säga om den här är liksom tillräckligt hög.
Det var någonting med könsfördelningen också, eller hur?
Ja, män är ju mer benägna att kriga, men jag tror att det kan också ha att göra med kanske vad man ser sin roll som i ett krig. Man kan ju anse att Sverige är liksom värt att försvara utan att anse att man kanske själv skulle göra jättemycket nytta med vapen i hand. Det finns ju andra grejer som är viktiga att göra också, så det kanske påverkar valet.
Nu genomför ju regeringen den största upprustningen av totalförsvaret sedan 1950-talet. Hur organiseras det här?
Alltså försvarsutgifterna har ju ökat väldigt mycket redan. Det kostar ungefär 142 miljarder i år. Det är dubbelt så mycket som för 3 år sedan och 3 gånger så mycket som för 8 år sedan. Och det ligger fortfarande höjningar som är planerade framåt. Men det kommer ju från väldigt låga nivåer där man inte har satsat under väldigt lång tid. Så nu är det väldigt mycket som måste göras samtidigt. Sveriges försvar har ju i viss utsträckning varit en sån här Potemkin-kuliss där man haft en rad förmågor på pappret som man har kunnat visa upp, och man har haft vissa liksom högpresterande individer i försvaret, men samtidigt så har man inte haft en helhet som fungerar. Alltså krigsförband utan soldater, utan tillräcklig ammunition, utan lastbilar. Man har inte haft verkstäder och allt det här och så vidare. Som har gjort att det har inte gått att använda i ett riktigt krig egentligen då. Och det ser man ju nu i Försvarsmaktens planer att antalet brigader då, en brigad är ett stort förband med 5000 man och massa olika militärmaterial. Antalet brigader ska gå från 1 till 4 2030. Men annars så kommer vi om 10 år, 2035, på pappret ha i stort sett samma antal förband som nu. Alltså lika många flygdivisioner, lika många fartyg, lika många luftvärnsbataljoner. Och det tyder ju på att mycket av de här pengarna sjunker in i det som vi redan borde haft. Men att liksom att bygga ut det så att det funkar.
Vilken del av vårt försvar som är det nuvarande försvaret är mest eftersatt och därmed kanske också mest utsatt, skulle du säga?
Ja, det är ganska, eftersom mycket av pengarna går till att få den här basen på fötter igen som jag precis beskrev, så är mycket av det som definierar det moderna kriget kanske särskilt eftersatt. Den brittiska tankesmedjan RUSI släppte nyligen en rapport här där de uppskattade att drönare orsakar 70% av alla skador och dödsfall i Ukraina. Och då behöver man inte vara ett mattesnille för att inse att i så fall så är de dubbelt så effektiva som alla andra vapensystem sammantaget. Alltså kulsprutor, stridsvagnar, stridsfordon, artilleri, allting. Så orsakar drönare dubbelt så mycket skador som dem. Och detta samtidigt då som Sverige har liksom noll beväpnade drönare i tjänst. Så där finns det liksom ett ganska stort arbete att göra som inte heller har kommit jättelångt, även om jag vet att tester pågår då med sådana här drönare inom försvaret. Det är samma sak med luftvärnet, annat så här definierande vapensystem i Ukraina som vi ligger lite efter på. Det markbaserade luftvärnet är ganska litet, våra fartyg har inga robotar än, även om de ska få det och sådär.
Ja, det här låter oroväckande, Niklas.
Ja, men det är också ett tecken på hur långt mycket vi har legat efter på något sätt och hur mycket det finns att göra i den här i grunden för försvaret, att man liksom inte har haft kraft riktigt att ta. Sen har vi ju fortfarande högteknologiska prylar på vissa områden, alltså väldigt moderna stridsplan och så vidare och modern beväpning till dem. Så det är alltid inte kris och katastrof, men det är ändå en tydlig bild tycker jag.
Beskeden från USA vad gäller stödet till Ukraina och resten av Europa har den senaste tiden skakat om rejält. Hur kan det påverka våra militära planer? Ja, det och mycket annat ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar. Nu pumpar vi ju ändå in pengar. Vilken kapacitet vad gäller upprustning har vi egentligen? Alltså hur skulle en maxupprustning för just Sverige kunna se ut?
Ja, man ligger väl på ett sätt ganska nära den. Alltså det ÖB och andra så toppmilitärer försöker säga när man frågar dem om det här är att allting måste liksom ske i balans. Man måste köpa grejer, man måste utbilda personal och man måste ha liksom infrastruktur och allting för att hantera det här. För annars kan man inte, om man bara köper grejer så har man ingenstans att ställa dem, om man inte har garage och man har ingen som kan använda dem så det spelar ingen roll, och det går inte att utbilda personal om man inte har grejer för då slutar de, för de tycker inte det är kul om de inte har någonting att jobba med. Så, men ett problem med det här är att försvarsindustrin har varit nere i samma svacka som alla försvarsmakterna, och det är hela Europa. Vilket gör det ganska svårt att på kort sikt bara ge hela pengar på problemet också. För att även om man vill köpa prylar och anslå pengar till det, så finns inte fabrikerna som ska bygga de här grejerna. Och då måste man bygga upp dem och bygga upp alla det, liksom hela deras led för alla insatsvaror de behöver till sina grejer. Och då tittar man ju, då är det ju väldigt många år helt plötsligt man tittar på för att få fram en större kapacitet. Och väldigt mycket pengar som man kanske inte har kommit så långt tycker jag med som man borde ha gjort efter 3 år av krig i Ukraina, när man sett vart det barkat. Det här att EU liksom och de europeiska länderna nu på ett mer allvarligt sätt verkar ha kommit igång med att frigöra de här medlen tycker jag inte är snabbt nog. Alltså det är på något sätt ett underbetyg åt vår kollektiva krismedvetenhet.
Nu råder det ju ändå politisk enighet kring frågan om upprustning. Alla är överens om att det här måste ske och det måste ske nu. Men hur den här upprustningen ska finansieras, det kan det ju ändå bli bråk om. Jag såg att 2028 så kommer våra försvarsutgifter att uppgå till 2,6% av BNP till exempel. Kan det här riskera ändå att bli ett bråk längs vägen när man börjar märka var man gröper hål ifrån någon annanstans då?
Ja, det borde ju verkligen bli så, för att det, och hittills uppfattar jag inte att något parti har presenterat liksom en trovärdig idé om hur det här ska gå till. Alltså, när jag har frågat finansministern Elisabeth Svantesson om det här, säger hon ungefär tre saker. Att det är tillväxt, det är förändrat balansmål så att man kan låna lite mer, och så är det prioriteringar. Vilket då egentligen betyder att man ska skära ner på annat för att ha råd med det här. Socialdemokraterna och sin sida pekar på en så här beredskapsskatt på höga inkomster, vilket ju är lite mer konkret då, men det är ändå vad den kan dra in är ändå småpotatis jämfört med behoven, så det kvarstår ju även där ett besked om var, liksom, var ska de här pengarna komma ifrån. Men riktningen de pekar på eller antyder med det de säger i alla fall att Moderaterna kanske framförallt ser framför sig att man skär ner på annat, Socialdemokraterna kanske att man höjer skatter i viss utsträckning. Men för att det ska bli en riktig konflikt om det här så måste ju någon på något sätt staka ut en tydlig väg ur det här. Att liksom vara villig och göra. För jag tror inte det här kommer duga på sikt att vara så här vag. Jag tror inte man kommer kunna få ihop de resurserna som behövs genom att bara skära lite här och där i liksom välfärden eller göra någon liten skattehöjning.
Och då kommer ju vi medborgare att märka av det här, eller hur Niklas? Någonstans måste vi ju snart känna av att det är en så pass ökad del av pengarna som går till försvaret.
Ja, verkligen. Och det är ju lite olyckligt att man, som jag uppfattar inte att särskilt många i Sverige tycker att järnvägen och skolan och vården och polisen fungerar optimalt som det är redan idag. Och elsystemet och allt vad det kan vara. Alltså det föreligger ett enormt investeringsbehov på jättemånga områden redan innan det här kommer till, som kanske är det mest på något sätt akuta då. Så att det där ja, jag liksom avundas inte de här politikerna, men jag tycker att de är skyldiga oss ett större mått av ärlighet här, vad det faktiskt kommer kräva. Jag tror det kommer krävas något annat än att man bara håller på med det, på det sättet som man har gjort hittills, att göra en liten reform i varje budget.
För vi ska ju samtidigt stötta Ukraina, och det är också alla partier överens om. Vi kanske dessutom ska stötta Ukraina i ett läge där USA fortsätter att strypa sitt stöd till landet. Hur ser prioriteringsordningen ut vad gäller vår egen upprustning då och stödet till Ukraina?
Ja, det där är en balansgång som regeringarna har försökt vandra under hela kriget. Och man kan väl säga på ett sätt har ju våra stödpaket och så till Ukraina blivit mer ambitiösa hela tiden. Samtidigt så är ju det vi kan göra på kort sikt, våra möjligheter att göra saker på kort sikt minskar ju också hela tiden i takt med att vi har tömt liksom våra förråd på det som är möjligt att ge. Nu har det ju gått mer mot att vi ska lägga beställningar direkt på industrin för att skicka till Ukraina. Och det är ju bra, men som jag redan har varit inne på så är industrins produktionsförmåga ganska begränsad. Så allt kommer ju, varje granat som går till Ukraina kan ju inte gå till att fylla våra egna lager. Så det där är ju en avvägning som kommer vara med oss fortsatt. Och det är möjligt att vissa regeringar i Europa kommer börja dra öronen åt sig lite grann vad det gäller Ukraina-stödet. Om man uppfattar att det på grund av USAs bristande stöd är liksom en förlorande sak på något sätt.
För om vi då har väldigt storslagna militära planer, så undrar man ju verkligen, vad händer om USA drar ner rejält på sitt engagemang då, inte bara för Ukraina utan också för resten av Europa? Måste vi planera om igen då? Måste vi göra en ny plan?
Ja, förmodligen. Och det är väl det som alla ledarna i Europa nu liksom i lite panik försöker göra. Ett inte obetydligt skäl till att vi gick med i NATO var ju att det fanns ett uppenbart glapp mellan vår försvarsförmåga och en tänkt motståndares förmåga, alltså Ryssland, som vi på kort sikt inte kunde fylla på något annat sätt än att liksom gå in i den här alliansen. Och nu om USA drar sig ur den alliansen eller liksom inte tänker sig bidra på samma sätt, så återuppstår ju det där glappet igen. Och det finns inget uppenbart man kan fylla den med. För Sverige som håller på och förbereder sig för att liksom som en del i NATOs försvarsplanering förstärka Finland och Baltikum i ett krig, ja, de planerna bygger på att det kommer ytterligare hjälp sen. Vi kanske kommer först och sen är det tänkt att liksom amerikaner och sådana med större resurser ska komma senare. Men kommer inte de, så kan man ju fråga hur hållbara de där planerna är.
Så vad ska du och jag och resten av vanliga svenskarna som inte fattar beslut här, vad ska vi göra så länge då?
Ja, men vi kan väl liksom bidra med att ställa krav på något sätt till en ärligare diskussion om det här, vilka uppoffringar det faktiskt kommer krävas, och att det här, att alla måste på något sätt vidgå att det här är en exceptionell tid, tror jag. Och eftersom det är en tid som kräver ganska stort allvar, så tycker jag, ja, men man måste vara generös mot sina medmänniskor på ett annat sätt. Vi kan liksom inte hålla på med, alltså, med det här diskussionsklimatet och sådär, som jag uppfattar i sociala medier, att det är liksom ganska desinformationsdrivet och aggressivt och sådär. Nu får du liksom tona ner och hålla ihop, skulle jag säga.
Ska vi skärpa oss? Är det det du säger?
Ja, ungefär. Skärp. Okay.
Bra, bra, Niklas. Skärp. Tydligt mig. Besked. Tack för idag.
Tack.
Sist här alltså Niklas Wendt, reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, och vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.